gå vidare och i det här sena passet så ska vi vara ännu mer konkret praktiska. Predikans födelse står det först, och vad jag då har tänkt på det är själva födelseprocessen när predikan blir till. Vi har förut talat om förberedelsen, och nu kommer stadiet utav det som jag kallar födelseprocessen. Och det här är då tänkt ifrån början bara så som en inledning till ett samtal. Vi får väl se om vi får tillfälle till det. Därför att det är ju ganska naturligt att man är rätt försiktig när det gäller att tala om för människor hur de ska göra. Därför att var och en har sin metod, och det här blir då bara en redovisning av mina personliga erfarenheter i det här sammanhanget, både det som jag själv gör och det som jag har iakttagit. Den homiletiska skapelseprocessen börjar med den här konceptionen som vi talade om förut, som motsvarar själva skelettet i predikan, det egna utkastet, där tankar, tolkningar, uppslag och impulser har förts samman till en egen storhet. Och det är den processen dit fram som ofta är den mest arbetsamma. Men det är givetvis så att den arbetsinsatsen är beroende av predikantens egna ambitioner. Om ambitionen är låg så blir ju arbetsinsatsen också mindre krävande. Om ambitionen är hög så blir arbetsinsatsen mer krävande. Men om vi talar om predikan som hantverk, och då använder det begreppet som ett kvalitetsbegrepp, då är det naturligt att ambitionerna alltid är höga. Baksidan av det är ju då också detta att man icke alltid förmår leva upp till sina ambitioner, och att man kan ha ganska nära till ett dåligt samvete för att ha misslyckats. Men då vill jag ge vidare en personlig erfarenhet. Och jag har grubblat mycket över hur det kan vara, men jag har talat med kollegor om det, och de bekräftar detta, att det ofta är så. Det har hänt mig några gånger att jag tycker att jag har misslyckats med predikan. Det har hänt mig ganska många gånger för alltid. Men vid ett par tillfällen när jag har gått ner för predikstolstrappen och avslutat gudstjänsten med den där känslan av att det var dåligt. Två gånger har det hänt att det just då har kommit människor fram och tackat för en så uppbygglig och god predikan. Jag har grubblat lite på det där. Jag tror att det kan hänga samman rent psykologiskt med detta. Att när man själv tycker att man har hållit en god predikan, så man bröstar sig och går ut för att ta emot mängdens jubel och tacksamhet, då har det varit för mycket av mig själv i det hela. Men när man då tycker att man inte har kunnat ge någonting, så kanske det har varit så att jag själv har trätt tillbaka. Och den heliga ande har kommit i verksamhet och tagit hjälp utav en fattig syndig människa som själv tycker att hon har misslyckats. Och jag vet att det där har bekräftats utav en del goda vänner. Man ska icke alltid vara så säker på att man har hållit en väldigt bra predikan rent objektivt. Men man ska framförallt inte vara så säker på att man har hållit en mycket dålig predikan. Det där undandrar sig rätt ofta vår egen bedömning. Nåväl, vi ska vara mer praktiska i dag. Nu, vid utformningen av predikan är det ju en gammal regel. Det mesta känner ni igen här. Ni är gamla beprövade predikanter. De flesta, jag får väl tala främst till ungdomarna. Med största noggrannhet ägna sig åt början och åt slutet av predikan utan att nonchalera det som ligger emellan. Att man ska vara noggrann med predikans början så att den fångar intresset och liksom tecknar och anger en frågeställning som kan engagera. Det är ganska naturligt att det är viktigt. För det är ju på början som det beror om man får åhörarna med sig eller ej på den här vandringen igenom predikan, igenom texten. Bland kyrkobesökare är det en ganska vanlig attityd. Det här är en positiv attityd som man säger utan att formulera det, säger till predikanten: nu är jag här, jag är positiv och öppen, men jag är också av naturen ganska sömnig. Men det är din sak att hålla mig vaken, och nu överlämnar jag mig åt dig. Och jag brukar försöka inta den attityden själv. Men det är predikantens ansvar att hålla mig vaken. Och det händer att jag somnar. Ja, inte fysiskt, men att tankarna går sina egna banor därför att predikanten kan inte ta mig i famn, så att säga, ta mig i det grepp som jag har låtit honom göra om han hade velat. Jag står till ditt förfogande, men det är ditt ansvar att hålla mitt intresse vid liv. Och det där sker ganska tidigt i predikan, och därför är begynnelsen utav predikan väldigt viktig. Och att slutet är viktigt, det är ju naturligt, därför att det är det som man lättast kommer ihåg. Det är det som har den största möjligheten att dröja kvar i minnet. Och det är ju en gammal teknik det här, att försöka och liksom knyta ihop alltihop genom att i slutet utav predikan anknyta till början, aktualisera begynnelsen vid slutet, så att man knyter ihop den där påsen för hjälp åt lyssnaren, så att han får möjlighet att behålla, få hjälp att behålla vad predikan har velat ge. Men vi måste som predikanter alltså, och det börjar redan vid predikans utskrift, minnas att åhöraren har helt andra förutsättningar än vi själva har. Vi har arbetat fram predikan. Vi har kanske memorerat den. Medan åhöraren hör den för första gången. Och han läser ingenting. Han läser ingen text. Han hör vad jag säger. Och nu här i Danmark har jag ju märkt den skillnaden för mig som är dålig på att förstå danska. Jag sa det till Flemming igår. När han predikade förstod jag språkligt inte vad han sa. Men när han döpte och jag följde med i texten förstod jag precis vad han sa. Därför att jag hade texten framför mig. Och det här var min svaghet för danska språket, som jag är ovan. Men rent principiellt så måste vi komma ihåg att det är en väldig skillnad på att höra en text, höra en framställning, och att läsa en framställning. Den lästa framställningen, det kan man ta långsamt, det kan man börja om igen och se när man tappar sammanhanget. Men den hörda framställningen, det har man ingen chans. Utan gör jag inte det på ett sätt så att människor ser sammanhanget och följer med, så somnar de in. Då försvinner de ur min åsyn, så att säga. Det är lätt, och det är lättare för en lyssnare att hålla den hörda predikan samman när predikanten själv har hållit mycket medvetet sin predikan samman till en enhet, en helhet. För om predikantens tankar må vara hur intressanta som helst, när de spretar åt olika håll så här, då går det inte att minnas. Då kan det vara roligt för stunden, men det är just ingen uppbyggelse att bära med sig hem. Den första rekommendation som jag brukar ge, det är att skriva ut predikan i dess helhet. Som om den skulle lämnas till tryck. Och det är pedagogiskt motiverat för såväl predikanten som åhörarna att göra så, menar jag. Predikanten kan då själv se och granska det inre sammanhanget i predikan. Han kan bearbeta den. Och nu när man har computer så går ju det där så mycket lättare. Jag brukar på ett tidigt stadium skriva ner den första versionen av predikan och sedan så går jag på den gång på gång. Och framförallt stryker jag. Stryka är en väldigt viktig process i predikoberedelsen. Men åhörarna har nytta av detta arbetet när det resulterar i ett inre samband, en stringens i predikan. Då kan de också hålla samman och behålla det bästa. Det är två kategorier av predikanter som behöver göra en fullständig utskrift av sin predikan. Den ena kategorin är det trögtalade. De som har svårt för att finna orden, de behöver få tid på sig, och det får de om de gör det ordentligt ifrån början. Den andra kategorin är de pratglada, de som har alldeles för lätt för att snacka alltså, och som förlitar sig på det, och de behöver skriva ut detta för att tukta sig själva. Ofta är ju talträngdheten ett omedvetet bekymmer för predikanten. Men när det gäller åhöraren så är det icke desto mindre ett bekymmer med talträngdheten. Båda de här kategorierna av predikanter får genom att arbeta på detta sätt den tid på sig som de behöver med sina olika utgångspunkter. Den ordglade, han har, om han har nått så långt i helgelse, så har han material att putsa och stryka ner. Och det kan vara en väldigt viktig del av arbetsprocessen att offra ord. Och den andra behöver den här möjligheten att i god tid och i förväg få formulera sig. Och för båda är det väldigt nyttigt att se sina tankar i skrift. Och har man kommit så långt i helgelse att man kan höja sig över det subjektiva och se det här som om det vore skrivet av någon annan, då är det desto bättre. Om man inte själv riktigt förstår vad man har sagt, utan måste läsa en mening som man själv har formulerat två gånger, då ska man stryka den meningen. Och det är också i det här sammanhanget ett skäl att rekommendera den tematiska metoden, även om den kan upplevas som en tvångströja. Och framförallt i beredelsen, det behöver inte synas i framförandet att det är två, tre punkter och två underavdelningar på varje punkt. Men det är i förberedelsearbetet som man har hjälp av den disciplinen. Det finns de som helt avstår från papper och penna, dator och skrivmaskin, och det är några som kan klara det, men deras antal är betydligt mindre än de själva tror. Ni har hört en historien om Klaus Hans, den berömde tyske predikanten Domprost Nikilja. Pietisterna kom till honom och förebrådde honom att han hade utarbetat sin predikan, att han hade manuskript. Har domprosten aldrig predikat, gått upp i predikstolen utan manuskript? Jo, sa han, en gång. Talade inte den helige ande till domprosten då? Jo, det gjorde han. Vad sa den helige ande? Jo, han sa, nu har du varit lat, Klaus Hans. Nu får du stå med skammen. Och jag tycker den historien är så bra, för att Vi plockar inte den heliga ande när vi vill, om inte den heliga ande får vara med i studiet och arbetet i förväg, är det inte säkert att han inställer sig när vi knäpper med fingrarna i predikstolen. Vid predikans utformning är problemen dels av teknisk och dels av innehållslig art. De tekniska frågorna, om vi börjar med dem, kan utformas som ett antal varningar och några rekommendationer. Det kan vi diskutera, det blir väldigt personligt ur min aspekt när jag väljer såna här exempel. Men jag skulle vilja säga så här: först och främst, undvik ambitionen att i en enda predikan säga allting. Den kommer tillbaka om några år, den här texten, och då kan man ta en annan tråd. Utan ta fasta på en detalj, en sak. Det finns en rad infallsvinklar i varje text, så det är inga bekymmer. Men om man vartenda år försöker ta hela texten, då får man det bekymmersamt till sist. Är det vartannat år som de kommer tillbaks? Ja, ni har två räcker. Ja. Vi har tre, och tyskarna har sex, va? Det är inte så. Var koncentrerad på det budskapet, plottra inte bort det med en massa småsaker. Min prästvigningsbiskop, han heter Runestam, och han sa på mitt livs första prästmöte, så höll han ett föredrag om predikan. Jag minns inte mycket, men jag minns detta. Han sa: har ni något att säga, säg det på en kvart. Har ni ingenting att säga, håll för allt i världen inte på mer än en kvart. Och det, en kvart är ganska lite, och det ändrar sig. Jag minns när jag som ung präst, man tycker ju ändå att man ska ändå fylla ett visst tidsmått. Man kan inte bara gå upp i tre minuter och gå ner igen, utan man ska, om man fick, jag fick jobba, man fick jobba för att fylla ut 20 minuter, va? Och nu får man jobba precis lika hårt för att hålla det nere till 20 minuter. Och så ändrar det sig under tiden. Så ha tröst, unga vänner. Problemet blir ett annat när ni blir gamla och vithåriga. Säg vad du vill säga, och säg just ingenting mera. Det är bättre, brukar jag säga, med en rejält islagen 8-tums spik än med 20 små nubb. Det sitter bättre med en 8-tums spik. Och texten säger någonting som du själv inte så gärna vill säga. Det händer. Så säg det i alla fall. Det är inte du som ska recensera Guds ord. Det är Guds ord som ska tala genom dig. Det är du som ska tjäna texten. Det är inte texten som ska betjäna dig och din befordran mot högre kyrkliga tjänster. Texttrohet betyder att låta textens budskap lysa. Se till att du inte ger förnyad anledning till det gamla skämtet om att pastorn utgick ifrån den och den texten och kom aldrig tillbaka. Man kan gå ut ifrån texter på olika sätt, alltså. Därför, se ganska hårdhänt och hårdhjärtat igenom det hela. Dela upp de långa meningarna. Tänk på att den som lyssnar kan inte läsa vad du har skrivit. Han hör bara vad du säger. Var hårdhänt emot egna älsklingstankar och utslitna verbalismer, talesätt. Tröska inte igenom samma sak en gång till i nästa mening. Försök att formulera det i talspråk redan från början. Då är det lättare att förstå. Förenkla det som kan förenklas utan att berövas substansen. Använd gärna bilder och liknelser för att förklara, men var sträng när du granskar bilderna och deras möjliga verkan. De får inte bli löjliga. De kan bli löjliga, och då motverkar de sitt syfte. Det finns så många historier om såna här löjliga bilder som präster har använt i sin predikan, så vi har inget behov av att få den exempelsamlingen utökad. Och förklara inte bilderna som du använder i predikan. Om dina bilder behöver förklaras så ska du inte använda dem. För då fungerar de inte som bilder. Utan en bild ska vara en bild och den är förklaringen i sig. Va? Man ska ju inte förklara en förklaring. För då har man misslyckats på något sätt. Ja. Sträva efter att förenkla utan att förvanska. Tänk på Augustinus som sa det. Det är bättre att de lärde klandrar oss för vår enkelhet än att folk inte förstår vad vi säger. De retoriska överdrifterna ligger väl inte nära till hands idag. Snarare så får man idag varna för de populistiska plattityderna. Och se upp med såna här onödiga pleonastiska småord från det talade språket. Det är petigt det här och det är svenskt för all del. Men liksom, och alltså, va? Eller kanske på ett alldeles särskilt sätt. Det finns såna här talesätt i svensk homiletisk tradition där man till exempel säger: månne vi icke i detta ord på ett alldeles särskilt sätt kan se hur Gud talar till oss. Och det är detsamma som att säga good night, sleep well till församlingen. Försök att integrera explikation och applikation. Det är en gammal modell att man sköter det ena för sig och det andra för sig. Men det var i tidigare situation när man kunde skilja när det svarade slag i församlingen och man kunde spara applikationen till en avslutande tillämpning som i den schartavanska traditionen. Då kunde man bygga på den kristna kunskapen. Det kan man inte längre. Och därför så tror jag att vi i det här skedet ska försöka att integrera explikation och applikation. Att vi ska tillämpa det som vi har fått fram medan man ännu minns det. Alltså ännu kommer ihåg vad vi sa för någonting. Och så den här svagheten. Alltså, betonar återigen att jag talar utifrån svensk erfarenhet, så ni behöver inte känna er träffade. Men se upp med såna här modeord som solidaritet och manipulation och uppföljning och åtgärda och dialogsituation och omstrukturering och alienation och existentiell etc. etc. Det där är mer eller mindre hebreiska för vanliga människor. Men det kan också vara precis tvärtom. Och så se till, kära bröder, se till att ni själva vet vad det ord betyder som ni använder. Man kan krångla till saker och ting. Och jag talar alltså av erfarenhet. Och så säger man problematik istället för problem. Men det är två skilda ting det. Och då blir det tokigt. Det kan finnas de som vet, som känner skillnaden mellan problem och problematik. I Sverige kan man numera inte skilja mellan motivering och motivation. Och därför blandar man ihop det. Nu är det en trend så här att man säger motivation istället för motivering. Men motivation är ju någonting helt annat än vad motivering är. Och så blir det för den som är någorlunda hemma på språket, så blir det löjlig förvirring alltså. Se upp så att ni vet vad de ord ni använder betyder. Var försiktig med andra sfärers speciella fackspråk, miljövårdens, reklambranschens, andra populära aktiviteters vokabulär. Se till i varje fall att ni behärskar den innan ni använder den. Och var uppmärksam på adjektiven. Vi har i Sverige någonting som kallas för adjektivsjukan. Och den graserar ofta i predikan. och främmande terminologi. Och se upp med vad som är inne, det ändrar sig snabbt. Det kom en svensk präst tillbaks till Sverige, för han blev biskop i Stockholm. Han hade varit professor i Amerika i 30 år. Och så kom han hem till Stockholm igen och sa att saker och ting var latio. Ni kanske inte förstår det här, men det var för 30-40 år sedan när någonting var kul, skojigt, inte roligt, utan kul och skojigt, och sa man att det var latio. Men det är 25 år sedan man slutade säga latio. Och det här vet han inte om, utan han kommer tillbaka och talar om det som är latio för att vara populär. Och de bara styrar på honom, vet inte vad han talar om. Alltså. Jag gjorde bort mig en gång när jag skulle vara så här populär. Jag hade en predikan, en anledning att ta upp denna mycket vackra visa om Bridge over Troubled Water. Ni har säkert hört den. Om ni läser texten så är den mycket teologisk och mycket fin. Och jag stod där med handen i byxfickan och talade om att, trodde jag, att det var Beatles som hade gjort den där. Men när jag kom ner ifrån predikstolen och kom ut, så kom det ett par ungdomar och talade om att det var... Ja, naturligtvis. Och så fick jag stå där med min tvättade hals och var själv ett exempel på det här som jag varnar för. Så det som jag varnar för är inte därför att jag tror att jag själv behärskar det, utan jag delar med alla de här iakttagelserna. Använd naturligtvis gärna andra personen. Du är den mannen, sa Jörgen. Okej. Men var försiktig med det. Och var försiktig med första personen pluralis. Det här med att vi... Det är inte alldeles säkert att de flesta människor känns vid dina problem som sina egna. Så var lite försiktig med det här, den här vi-förkunnelsen. Som den här gamla historien om grabben som satt i skolklassen och räckte upp handen. Och magistern sa, vad vill du då, Ola? Ja, magistern, får jag gå ut, sa han. Behöver vi det då, sa läraren. Ja, sa grabben, åtminstone jag. Var försiktig med tuffheten. Det finns en del präster som ska vara tuffa. Det händer att man visar sin tuffhet genom att profanera det heliga. Det uppskattas sällan eller aldrig. Skäll inte på kyrkan och biskoparna, även om det finns mycket goda skäl att göra detta. Men gör det inte i predikan. Det uppfattas som illojalitet. Och det har ännu inte blivit en allmänt omfattad dygd. Eller för att ta det mer neutralt. Skäll inte på fariser och skriftlärde. Det är så många som har gjort det genom tiderna. De har länge nog varit orättvist behandlade. Fariser och skriftlärde var sannligen inga busar. Och prisa inte publikaner allt för mycket, för det fanns säkert skattesmitare bland dem också. Och ställ aldrig Kristus och människan emot varandra. Hans gärning mot vår gärning, hans fromhet mot vår fromhet, hans helighet mot vår helighet, hans lydnad emot vår. Håll ihop Kristus och människan. Det var så som han gjorde själv. Håll ihop dem, ställ dem inte mot varandra. En sån här lista med varningar kan man göra nästan hur lång som helst. Det beror ju på ens eget sätt att fungera, både som homolet och predikant och predikolyssnare. Men det finns också principiella frågor när det gäller den här utskrivningen av predikan och vad man ska tänka på då. Hur mycket får man säga? Får man gå utöver det självupplevda? Hur mycket utav mina egna tvivel och min egen kamp med texten och tron ska redovisas, är det ett ärlighetskrav? Finns det en gräns för det privata och det personliga i predikan? När man talar om predikan som vittnesbörd, gäller det då mitt personliga subjektiva vittnesbördet eller gäller det objektiva vittnesbördet om Guds kärlek i Jesus Kristus? Vad kräver objektiviteten i predikan? Är det oärligt att förkunna något som man själv inte har kommit till full trosvisshet om? Eller för att uttrycka det på ett annat sätt, är det rimligt att min egen klentro blir ett såll, en sluss för det evangelium som jag ska förkunna? Jag hade som sång och präst en ung teolog som var hos mig en sommar för att bli upplärd. Och han hade från sin uppfostran den principen, hade han lärt sig, att predikan, han fick i predikan bara säga det som han själv hade erfarit och upplevt. En 20-års grabb då, som gjorde sin egen religiösa erfarenhet till norm för vad han skulle förkunna för församlingen. Och jag sa att vi är inte intresserade alls utav dina trosbekymmer och sånt där. Det kan vi tala om enskilt, du och jag, men inte på predikstolen. Det är inte din tro som ska förkunnas på predikstolen, det är kyrkans tro. Och även om du ännu inte vid 20 års ålder har hunnit att arbeta dig fram och arbeta dig in i det som är kyrkans tro, så är det ändå kyrkans tro som ska förkunnas. Vi är inte intresserade utav dina tvivelsmål. Vi hade en mycket het debatt om detta. Men jag tror att han mognade så småningom. Det finns ju två olika tolkningar här i predikohistorien. Den ena säger att man får bara säga så mycket som man själv tror och inte något mera. Och då blir det alltså så att min egen klentro blir en norm för församlingens tro. Den andra tolkningen säger att det inte är din egen tro du ska förkunna, utan efter bästa förstånd och samvete ska du predika Guds ord och kyrkans tro, så Guds ord som det är givet i den heliga skrift, även om du själv inte orkar tro allting. Och det där är kontroversiellt, det vet jag, men jag säger det i alla fall. Jag ansluter mig till den tolkningen. Predikan ska ha draget av ett personligt vittnesbörd, men inte så att predikanten har rätt att göra sig själv till en rikslikare för vad som får förkunnas för församlingen. Prästens begränsningar i fråga om trosvisshet, andlig erfarenhet och mognad kan inte få stå som mall för församlingens trosliv. Vad ska man då göra i en församling där det är en alldeles nyprästvigd och mycket omogen ung man, och det är en gammal, grånad och erfaren kristen som predikar nästa söndag? Det måste finnas någon samstämmighet emellan de båda. Det är inte sanningen om sig själv som prästen ska ge uttryck åt, utan sanningen om Kristus. Det är Kristus som ska göras närvarande och samtidigt inte mina egna problem och funderingar, för de saknar allmängiltigt intresse. Den här frågeställningen blir akut inför förkunnelsen av vissa givna fakta. Så låt oss ta Jesu under. Vad gör man med det när man är en rationalist och inte kan tro på undren? Det här står i skriften om undren, de är en ofrånkomlig del av kyrkans budskap, men för den moderna människan är de ofta ett problem, och det kan det vara för prästen också. Jag minns en gång, om jag får vara personlig igen, jag hade varit ute och rest och kom hem till min gamla fromma mor som bodde i Karlstad i Värmland. Och hon hade, det var på söndagskvällen, det hela var på midfast och söndagen. Jag hade varit ute och härjat någonstans och skulle bo över hos min mor. Och hon såg så deprimerad ut. Och jag sa att kära mamma, sa jag, vad är det du ser så ledsen ut? Jag tycker så synd om prästen, sa hon. Vad då, sa jag, berätta. Hon hade varit i högmässan i Karlstad domkyrka. Och där hade varit en ung präst. Ja, så ung var han inte heller. Nu är han pensionär. Det var länge sedan det här. Han hade stått i, det var texten om bespisningen. Och det blev 12 korgar över. Och han svettades med den där texten då ett bra tag. Och försökte alla möjliga krångelvägar för att tillfredsställa. Och till sist så gav han upp och så sa han det. Ja, det är inte värt att jag talar dialekt här, men det är en väsentlig del att det var den värmländska. Det är klart att de hade mat med sig, sa han. Eftersom det kunde bli 12 körjor över. Förstod ni detta? Ja. Det var det budskap som man hade att ge församlingen i Karlstad domkyrka på midsommardagen. Att det är klart att de hade mat med sig, för annars hade det inte kunnat bli 12 korgar över med smulor och skräp. Och min moder, hon deppade hela dagen, för hon tyckte synd om honom. Hon klarade sig nog, för hon trodde inte ett dugg på hans förkunnelse. Men det var synd om honom, tyckte hon. Det där är nog ett ganska allmängiltigt problem. För prästerna också. Många människor, även de som inte vågar tro på undren, blir besvikna när prästen själv försöker att gå dem till mötes genom att förneka och uttrycka sina tvivel. Och här gäller ju den själavårdande sanningen att man måste inte genast tro allting för att vara lärjunge. Man får ha bekymmer och man får vara med i alla fall. Man måste inte vara färdig ifrån början. Tron är någonting som växer i sällskap med mästaren. Det bör prästen veta och det bör församlingen få veta om den inte redan vet det. Frågan, hur mycket måste jag tro, är lika felaktig som hur lite behöver jag tro. När det gäller underberättelserna gäller det att låta dem fungera, inte som intellektuella prövostenar som tvingar människor att tro mot bättre vetande, för de är inte avsedda som sådana. De är avsedda som budskap. Betydelsen av Jesu under låg inte i undren själva, att någon lam kunde gå. För då uppstod genast problemet, varför fick inte alla lama gå? Att någon blind fick syn, varför fick då inte alla syn? Och då har man skapat ett nytt problem. Betydelsen låg inte i själva undren, att några blev seende och några kunde gå igen, utan betydelsen ligger i undren som en förkunnelse utav Jesu makt. Den gärning med vilken Jesus illustrerade och kompletterade sin egen muntliga förkunnelse att Guds rike är mitt ibland en. Det var ett led i Kristi, ett förkunnelse om att Guds rike redan hade kommit, och det var där som undren kom in. Den homiletiska frågan, den är icke, hände detta verkligen? Men ändå är det för många den allra viktigaste frågan, hände det verkligen? Men predikantens frågeställning, den bör i rimlighetens namn vara, varför hände detta? Varför gjorde Jesus detta? Då kan en underpredikan också bli aktuell och uppbygglig. Ja, så några avslutande reflektioner till det här avsnittet. Allt hantverk syftar till en produkt. Antingen en nyttoprodukt som ska fungera i sin uppgift, eller ett prydnadsföremål som ska vara till glädje genom sin skönhet. Och predikan som hantverk kan vara båda dera, men ska framförallt vara en nyttoprodukt. Någonting som människor har nytta av, som lär, förmanar, varnar, påminner, samtidiggör och aktualiserar det kristna budskapet. Glädja, trösta, uppbygga och utveckla också naturligtvis. Då fungerar den så som det är som den är avsedd att vara, nämligen ett budskap från Gud som har blivit samtidiggjort med oss själva. Predikan har sitt eget väsen och sin egen art. Den är inte ett föredrag. Den är inte en föredragning. Det är inte ett anförande. Det är inte ens en betraktelse, som vi säger på svenska. Utan det är en kerygma. En proklamation. Och stundom en trumpetfanfar. Så säger Herren. Och i tanken kan man lägga till, kanske inte uttalat, men i tanken kan man lägga till, take it or leave it. Inte ett försvarstal och inte en polemik. Det är svårt att säga vad det är som mest låser och neutraliserar evangeliet, att prästen ständigt gör kringgående rörelser kring de svåra punkterna kring frälsningens fakta. Eller att han kallar sig manad att aggressivt och spetsigt försvara dem, försvara och föra polemik. Det är svårt att säga vad som är mest negativt i den attityden. Men de här frågorna, de ska varken kringgås eller försvaras, de ska förkunnas. Predikan ska ställa människor inför ett erbjudande att anta eller förkasta. Så säger Herrens ord, take it or leave it. Men det är predikans och prästens uppgift att se till att människor vet vad det är de säger nej till när de säger nej till evangeliet. I de flesta fall så har människor ingen aning om vad de säger nej till när de avvisar idag evangeliet om Jesus Kristus. Predikans uppgift är att medvetandegöra för att befria. Och det är prästens uppgift att se till att den som förkastar erbjudandet vet vad han säger nej till. Fynd minuten.
Tack.
Kära vänner, Nu kommer ert tålamod snart att få sin belöning, för det här är sista avsnittet. Sedan slipper ni. Men tanken har alltså varit den att jag har velat tala om predikan som ett hantverk. Någonting som det är kvalitetskrav på och som man därför måste arbeta med. Och jag har givit lite spridda synpunkter på detta arbete nu fram till dess att man har gjort en fullt utskriven predikan, och den föreligger i ganska god tid. Därför att
inte god tid.
Och då blir det som det blir. Jag har varit med om en gång att skriva om en predikan tre gånger. Det var alltså fyra predikningar som jag gjorde. Därför att jag var inte nöjd. Jag fick aldrig det greppet som jag ville ha. Och den sista versionen skrev jag tidigt på söndag morgon innan jag gick till kyrkan. Ifrån början och till slut. Och detta därför att jag hade gjort tre versioner förut som jag inte var nöjd med. Inte kunde liksom ta ansvar för. Och jag fick ingen ro i min själ förrän jag hade gjort den fjärde versionen. Det är inte säkert att det var den bästa, därför att själv avgör man ytterst sällan vilken predikan som man håller som är bra och vilken som är dålig. Och det kan vara tröst. För mig är det en väldigt tröst att den här Eutychos, den första kyrksovaren, han somnade till och med när Paulus predikade. Och då tycker jag att jag har rätt att låta folk somna in ibland. Nu ska vi tala om predikans nyfödelse. Och då menar jag det jag förstod på vännen Roäger igår, att predikans nyfödelse som predikan, vad jag syftade, alltihop har liksom handlat om det, va? Men vad jag syftade på med den här rubriken, det är detta enkla faktum att predikan måste födas på nytt på predikstolen om den ska bli en predikan. Den födes när jag utarbetar ett predikomanuskript, men den måste födas på nytt när jag framför, när jag predikar. Och det är det jag menar. Predikanten själv är en del av sin predikan. Och det låter kanske lite överraskande, men jag vill hävda detta. Predikanten själv är en del av sin predikan. Det förhåller sig så att predikan aldrig helt kan skiljas från predikanten. Hans utseende, hans sätt att fungera, hans sätt att formulera sig och allt det här. Och tvärtom, predikanten kan aldrig skiljas ifrån sin predikan riktigt. Hans sätt att vara, inte bara i predikstolen, utan genom hela veckan i sin församling, färgar förkunnelsen för den som lyssnar. Det är inte längre aktuellt som det var i Sverige för 150 år sedan när det gäller Peter Lorentz Schellergren, en av de stora väckelsepredikanterna. Han var en väldig predikant alltid, men innan han blev så där riktigt omvänd så var han ett fyllo och en suput. Men han var en väldigt duktig predikant, och när biskopen ville avsätta honom sa församlingen att okej då, han må leva som en liten djävul under veckan, bara han predikar som en ängel på söndagen. Och det menade de att han gjorde. Men det där gäller inte längre. Utan vi har inte den bakgrunden som fanns då. Om predikanten framträder på ett överlägset sätt som huvudpersonen i predikstolen, så får det sina konsekvenser för åhörarnas sätt att uppleva predikan. Predikantens attityd i sin uppgift sätter färg på åhörarens upplevelse. Övertygelse, inlevelse och engagemang inom måttliga gränser befordrar trovärdigheten och smittar av sig. Präglas predikan utav populism, självupptagenhet och originalitetsjäkt, blir upplevelsen negativ hos den seriösa åhöraren. Då tröttnar man med detsamma. Präglas predikan av hängivenhet och kärlek till uppgiften, så blir reaktionen positiv. Upp på predikstolen följer också den attityd som församlingen har kunnat avläsa hos sin präst under veckan. Det kan man inte befria sig ifrån. Prästen är en del av predikan, och det gäller inte bara stunden på predikstolen. Johannes av Korset lär det vara som har sagt, uttryckte så, att prästens gärningar talar så högt att man inte kan höra vad han säger. Och det har Ralph Waldo Emerson, han har knyckt det från Johannes av Korset i ett berömt citat, att dina gärningar talar så högt att jag inte kan höra vad du säger. Ska predikan nå fram så måste det finnas en harmoni mellan vad prästen är och vad prästen säger. Det kan verka som en motsägelse när jag säger nästa sak, nämligen att prästen ändå ska vara sig själv. Att apa efter andra, hur ideala det än må vara som predikanter, leder aldrig till önskat resultat. Vi hade i Uppsala när jag var yngre en otroligt fin predikant. Jag vet inte om någon känner Figge Sydvall. Du känner honom. En fantastisk predikant som fyllde kyrkan. Och det märkte jag med honom var att han skrattade hela tiden. Han log med hela ansiktet. Alltid när han predikade, var det så långfredagen eller påskdagen, så sken han av välvilja och visade alla tänderna. Och det var en sån del av hans charm som han älskade honom och det han sa på grund av hans uppträdande. Men så hade han sina eftersägare. Och jag tänker särskilt på en som kom upp i predikstolen och nöjde sig med att visa tänderna. Han skulle vara en figge och hade ju inte resurser, varken personellt eller andligt eller homiletiskt eller någonting. Och det går inte att klistra på en, var er själva istället för att försöka apa efter. Imitera aldrig någon predikant på modet. Du har rätt och plikt att vara dig själv, för påklistrade attityder är aldrig slitstarka och hållbara. De får oftast en motsatt verkan. Precis som det gällde den här prästen jag tänker på. Så kom han upp och visade tänderna. Det finns en utav lyssnare som känner sig förolämpad utav den där tanken att du tror att de ska gå på det här. Man kan uppleva det som en förolämpning. Att prästen som kommer upp i predikstolen tror att ni som sitter där nere går på det här skådespelet. Var dig själv, men inte till varje pris naturligtvis. Ett färdigt och fullständigt manuskript är bara ett manuskript. Det är inte en predikan. Den predikan som föddes vid skrivbordet måste födas på nytt på predikstolen. Inte som ett manuskript, utan som en predikan. Det är inte innantilläsning, utan det är förkunnelse. Och det förutsätter bland annat att jag har memorerat och lärt mig så min predikan så att jag kan vara oberoende. Jag kan ha manuskriptet som en försäkring om man tappar tråden, och det händer ju. Plötsligt så vet man inte var man är, och det går lättare ju äldre man blir. Vänta, ska ni se. Plötsligt går solen ner bara, då har man ett manuskript som man kan gå till. Men att få se Flemming i ögonen som jag gjorde igår under en hel predikan utan att förstå vad han sa visserligen, men jag förstod att han ville åt mig med det han sa, just för att det inte var en innantilläsning. Och jag gissar ändå, nu ska jag inte vara personliga mot Flemming, jag gissar ändå att det var helt utskrivet från början. Ja. Men det var ju ingen som märkte, och det är det som jag menar när predikan föddes på nytt så som ett tilltal. Och då är det inte frågan om en memorering ord för ord som en utantilläxa, utan det är frågan om att en gång ha gått igenom det hela med formuleringar, och sedan när predikan föddes på nytt kan formuleringarna bli annorlunda, och de blir i allmänhet bättre på grund av den naturliga situationen när jag står och talar än när jag sitter och skriver. Och kommer man av sig så har man manuskriptet någonstans. Att läsa utantill ur minnet är inte bättre än att läsa innantill i manus. Utan låt predikan födas på nytt. Det är den sakliga memoreringen som är viktig. Predikanten ska vara så fri från sitt manus som förberedelsen och begåvningen tillåter. Och ju mindre kyrkorum, desto större frihet ifrån manus. När man ibland klättrar upp på 16:e våningen i Uppsala domkyrka och står där i predikstolen och ser bara mittbenor och flintskallar i kyrkan, man ser inget ansikte, man ser bara skallar, då betyder det inte så väldigt mycket att vara frigjord ifrån manuskript. Men i en mindre kyrka så är det ju så. Och det är också så med tonläget och gestiken, att den måste anpassas efter kyrkorummet. Det går inte att predika på samma sätt i en liten småkyrka som i en katedral. Och mikrofontekniken är väldigt viktig också, att man tillgodogör sig. Och att man kollar det när man är i främmande kyrkor, hur det där fungerar. En fast mikrofon som ganska dåligt tar upp ljud ifrån sidan kan vara mycket, mycket besvärande. Och det tvingar predikanten att stå stilla. Och den stillheten, den kan också fortplanta sig till församlingen. Jag menar att predikanten ska alltså vara lite rörlig. Han ska kunna ha möjlighet att luta sig fram ibland och tala lite grann mer intimt. Och så kan han sträcka på sig också för egen del. Bara det är ett naturligt rörelseschema. Och det får man när man slappnar av. Det gäller att vara medveten om mikrofonen och hur man hanterar den. För fungerar inte det, så faller också den bästa predikan till marken för de som inte hör. Och det är ju så, jag har märkt det nu, om i nästa vecka så ska jag till audiologen och få en hörapparat. Därför att jag är så gammal nu att jag börjar få höra dåligt. Och jag har dragit mig för det i det längsta, men nu har jag några månader preparerat mig mentalt och frågat om jag sedan 15 år tillbaka har erkänt att jag har sämre syn genom att jag har skaffat mig glasögon, så är det inte någon skam att erkänna att jag också har fått sämre hörsel, så jag kan skaffa mig hjälp för det. Men det fungerar på något märkligt sätt det här, att det är svårare att skaffa sig hörapparaten än att skaffa sig glasögon. Nåväl, tänk på dem som har hörapparaten, menar jag. Det var det jag ville säga. Och tänk ännu mer på dem som hör dåligt och inte har vågat skaffa hörapparaten. Och då är det en sak, en liten detalj. Och jag syndar mot det. Och min fru säger till mig gång på gång. För vad jag här säger är inte ett upprepande av det som jag tror mig klara av. Jag tappar tonhöjden i slutet av meningar. Och då är det ju ofta så att slutet på en mening, det är den viktigaste. Och så om man tappar tonen då, så är hela den föregående meningen borta för många människor. Tappa inte tonen mot meningens slut. Utan gör istället då som norrmännen, de går upp och slutar i. Det är kanske därför som norrmännen är såna goda predikanter, inte vet jag. Man får talträning i prakten, hoppas jag. Men det är inte alltid som församlingen får skörda frukterna av det. Det är klart det är orättvist det här. Det finns präster som har ett underbart organ, som det heter. De har en vacker röst, en tydlig röst, och den hörs och så där. Och så finns det andra som får kämpa med detta. Det är naturligtvis orättvist. Men några behöver mer än andra tänka på, behöver hjälp med tonbildningen och ska ta emot det. Andra behöver tänka på att inte ryta och skrika för mycket. Pausering och tempo, det är också ganska viktigt. Det är en hörbar predikan det är frågan om. För det första villkoret är att den tränger in till innerörat. Kommer den inte dit, så kommer den inte heller längre. Utan då stannar den utanför. Och vi ska hjälpa varandra. Vi ska inte uppfatta det som kritik när någon kommer och säger att du bör göra så och så. Du bör inte tala så fort. Det är svårt att uppfatta. Tappa inte tonen mot slutet. Det säger min hustru till mig gång på gång. Och det ska vi vara tacksamma för. Men det är ju det att när man kommer i anden, jag får säga, då glömmer man det där. Då går det utav sig självt. Gamla präster kan å andra sidan ha en tendens att tala allt för långsamt. Och det kan vara jobbigt. Pauser är väldigt nyttiga för fraseringen. Det finns en horrorvakuum i kyrkan när det blir tyst. Och ja, jag ska inte hålla på och tjata om min fru, men när jag gör såna här pauser ibland som jag är mycket medveten om, då blir hon alldeles förskräckt, för då tror hon att jag har kommit av mig. För vi är så ovana vid pauser. Jag minns när min kyrkoherde i Sigtuna för många år sedan började med att efter predikan bara säga: amen, låt oss be under tystnad. Och så var det så drypande tyst i kyrkan under 2 minuter. Och det var en talande tystnad verkligen. För andakten i ett kyrkorum kan tystnaden vara något mycket väsentligt. Pausen är inte bara en andhämtningspaus. Den har också ett egenvärde. Den kan ha en emfatisk karaktär. Men det är klart, det måste vara måtta på detta, för att pauserandet kan bli uppfattat som patetiskt, alltså, om man håller på för mycket med det, och konstruerat onaturligt. Men jag vill rent allmänt säga, var inte rädd för pauser. Det gör ingenting om det blir tyst i kyrkan i 10 sekunder. Det är kanske någon som vaknar till. Ni vet, man har sövt några stycken med sin stämma och så blir det tyst. Och då vaknar de till, och det är en god sak. Ja, tonstyrka och tonläge. Det här är en liten detalj som kan vara löjlig. Men ni vet, man retar sig ibland på små detaljer. Jag vet inte hur det fungerar på dansk. Men på svenska är det en väldig skillnad på att säga något till någon och att säga till någon något. Förstår ni den skillnaden? När man säger något till någon, då väntar man sig ett kolon och en direkt anföring. Jesus sade till honom: ta din säng och gå hem. Men Jesus sade till honom. Då väntar man sig att han skulle ta sin säng och gå hem. Jag vet inte om danska språket fungerar som det svenska. Men 90% av svenska präster, de säger: Jesus sa det till honom, ta din säng och gå hem. Nej, han sa det till honom, ta din säng och gå hem. Eller, han sa det till honom att han skulle ta sin säng och gå hem. Det är skillnad på att säga något till någon och säga till någon något. Men okej, okay, det är fin lir det här, som det heter på svenskt fotbollsspråk. Ja. När det gäller själva rörligheten så menar jag att man ska vara rörlig, man ska vara engagerad, och det kan man inte vara om man är alldeles orörlig. Men allting får naturligtvis lov att vara med måtta. Och många prästfruar som har en förfärande skräck för vad som kan hända. Och det kan hända saker och ting. När det står ljusstakar här på predikstolen, då gömmer sig min hustru ner i bänken, för hon är övertygad om att jag kommer slå ner de där ljusstakarna. Det har aldrig hänt. Men däremot har det hänt en gång att jag lutade mig fram över predikstolen, tog tag om brädan så här, och då var det ett predikstolskläde där som jag fick loss, alltså. Det trillade ner. Då gäller det att inte tappa fattningen, utan då gäller det att låta människor titta på detta och sedan säga någonting mycket begåvat. Och det är inte lätt, men det är så. Och så att våga se på sina åhörare. Det är väldigt viktigt. Därmed markeras att de är tilltalade och inte omtalade. Och predikan är tilltal till människor. Det är besvärande med predikanter som inte gör detta. Jag tänker särskilt på en som jag inte ska namnge, som aldrig kunde titta på människor, utan han tittade alltid ut genom fönstret på sydsidan i kyrkan, och så pratade de. Så finns det de som tittar upp i taket hela tiden, och ögonvitor från undersidan, det är inte uppbyggligt. Som om manuskriptet skulle sitta upp i kyrktaket eller näsan nere i manuskriptet. Men att kunna lugnt flytta blicken från person till person utan att det gör ett nervöst intryck, det ger åhörarna en känsla av delaktighet. De känner nu, tittar jag på dig, och nu känner du att du och jag har en liten telepatisk kontakt där. Och jag ser på dig att du följer med just nu. Det där befordrar också min egen koncentration på det jag sysslar med. Att titta på människorna och notera reaktioner. Vi satt här och sa det förut. Ingen vet hur det fungerar, men det är märkligt det där. Hur man kan känna, varför är det svårt att säga, hur man kan känna att gardinen har gått ner. Man står alldeles isolerad där man står och pratar. Och man kan å andra sidan känna den här kontakten. Hur de där reglerna fungerar, det vågar jag inte säga. Men jag tror jag vågar säga att om man vågar se på människorna som de talar till och de känner sig tilltalade, då är det lättare att hålla den där kontakten vid liv. Man kan dra ner gardinen själv genom att titta åt fel håll. Kan man få någon gång ett leende att gå igenom församlingen, då tycker jag personligen att det är en triumf. Och man kan vara lite begåvat rolig på ett behärskat sätt. Jag minns en gång av mitt livs stora ögonblick när jag fick Uppsala domkyrka, att ett sus av skratt, inget skratt, men ett sus av skratt gick igenom domkyrkan. För det var ett mycket enkelt skämt, men det kanske inte förstås på dansk. Jag sa att om prästen som är verbi divini minister, det heliga ordets tjänare, stryker minister, tjänare, då är det bara vd kvar. Och det betyder på svenska verkställande direktör. Och det förstod. Det gick ett sus utav löje igenom domkyrkan, och det tyckte jag var en liten triumf att kunna ha åstadkommit det. Det finns mycket att säga om predikans nyfödelse på predikstolen, och kanske vi kan ha några minuter om någon vill ge något vittnesbörd om detta. För jag tänkte sluta här. Och låt oss en liten stund till varandras gagn och uppfostran dela med oss av våra erfarenheter på predikstolen och under den. För där sitter vi också ibland. Tack ska ni ha för uppmärksamhet. Nu är ni lediga om en stund. Jag försökte göra så att jag låg en vecka före. Så den predikan som jag gjorde på lördag aften, det var predikan till nästa söndag. När man börjar detta skeende, då är det jobbigt. När man börjar, då måste man göra två predikningar som är färdiga på lördagen. En till den följande söndagen och en till den nästa söndagen. Men har man genomarbetat den veckan, då är man framme vid detta. Att man det är en fråga om karaktär alltså. Ja. Jag skulle vilja säga det. Alltså medvetandet om att jag behöver inte framföra denna predikan för nästa söndag gör att man inte arbetar ut den, om man bara kan komma över det där. Nu är jag väldigt beviljad som pensionär. Jag predikar inte mer än, låt oss säga, en gång var femte, sjätte söndag eller så. Men då sitter ofta en predikan i datorn. Jag ska iväg till Simrishamn den 17 november. Den predikan ligger i datorn. I computer, säger ni på dansk. Så det låter kanske hårt att säga, men rent tekniskt så kan det alltså vara så att har man väl kommit över den där introduktionsveckan då man gjorde två predikningar, så är man inne i sin gamla rytm. Det är bara det att det är nästa söndags predikan som jag jobbar med i den veckan. Det låter kanske, men jag fungerar så. Så jag vet att det går. Ja. Och nu när jag är pensionär går det ännu lättare. För då har jag inte varje vecka predikan. Och det första var, hur får man tid med det? Ja, där är vi olika skapade. Men jag är skapad som en morgonmänniska. Och när klockan har blivit 22 på kvällen, 2:20, och då börjar jag inte på att fungera längre. Då sitter jag bara och väntar på att någon ska ha förstånd och bryta upp och ge sig iväg. Men jag konstaterar att klockan på väggen är den enda som har förstånd att gå. Men det är inte många. Om jag sover till 17:30 vanligen, så tycker jag att det är på gränsen till att ha försovit sig. Men vi är olika och jag kanske har en förmån med det. För att jag jobbar alltså, jag skulle vilja säga att 75% av det jag har skrivit i min dag, och det är en dryg hyllmeter nu, 75% av det har tillkommit mellan 06.00 och 09.00 på morgnarna. Och sedan har jag haft hela dagen. Det är nästan aldrig någon som ringer före 9. Utan det är alldeles ostört och hustrun sover och jag har fått kaffe där jag har kokat själv. Och så är jag fräsch i skallen. Och jag skulle vilja rekommendera det. Det är klart, är man en kvällsmänniska som gärna sover till klockan 10, så är det svårt att få tid. Men då får man väl ta kvällstiden istället då. För det är sällan någon som ringer efter klockan 21 också. Mellan 21 och 12 kan de där 3 timmarna finnas. Men jag nästan skämtar lite, käre Flemming. Jag tycker så, det var så roligt att träffa dig. Så missuppfatta mig inte, men jag tror att det här går att ordna. Det är bara det att man skärper sig, som det heter.
Ja, Bennison. Jag förstår att du markerade. 2 minuter har vi. Varsågod.
Jag kan säga många tack för framställningen. Jag har ett enkelt spörsmål. De nämnde, de advarade mot att man i sin prägen modställde Kristus och människorna. Kristi gärning, människans gärning. Kunde du säga något mer om det?
Ja, min tanke var alltså den att markera inte människans, det negativa hos människan i kontrast, så att säga, mot det. Ställ dem inte, utan håll samman. Hur ska jag uttrycka det för att du ska förstå? Håll samman människan. Människan har behovet av Kristus och Kristus har något att ge människan. Håll samman dem. Och hur ska jag uttrycka det? Förnedra inte människan genom att säga, titta på Jesus och titta på dig själv, vad dålig du är. Titta vad bra han var och titta vad dålig du är. Titta vad mycket fint han gjorde och du gör ingenting du. Det är det jag menar, den där kontrasten. Utan sakförhållandet är väl detsamma. Människans synda, fördärv och förlåtelse och frälsning hos Kristus. Men vad jag menar är, kontrastera inte så att människan nästan ser en fiende i Kristus, va? utan håll samman och visa att fullkomligheten hos Herren Kristus är till för min ofullkomlighet. Det är det jag menar. Håll samman människan och Kristus och kontrastera dem inte på ett felaktigt sätt. Det var min tanke.
Hvor ikke det er ved at være en af de i hvert fald meget få gange i konventets historie, at vi har været punktlige med tiden. Jeg takker også, fordi du har syn på den side af sagen og har tilpasset det hele så flot.